Så roligt, så gott att få vara här i Betania. Jag har ju ett par år nu rest på Karis och det var så oändligt lyxigt idag att få starta klockan 20:30 ifrån box. Och jag märkte att jag var väldigt bra tid. Jag hann ju välkomna många. Så att jag är ju van att starta klockan 9:00 nu i många år. Så det var en fin upplevelse. Ella, det var roligt att sitta på den där. Jag jobbar ju lite med tv. Du kom ur skärmen där, det var väldigt bra som det heter på tv-språk. Och kul klippt. Mera. Det behövs många sådana. Som kan kommunicera med de nya medierna och skapa kontakt. Gabriel sa det redan. Gårdagen var ju för hela Europa eller för hela världen en väldigt omskakande dag igen. Och jag satt med förberedelserna för mina predikningar idag, både här och i Fila senare på eftermiddagen. Och samtidigt så blir jag mitt i den här ångesten och oron och, som jag själv upplever alla andra, oerhört tacksam för att just i tider av otrygghet och mörker så förvaltar kyrkan, församlingen, ett fantastiskt budskap. En helt ovärderlig rikedom att just få ett budskap som handlar om kärlek, som handlar om ljus. Det är någonting oerhört värdefullt som vi har att ge mänskligheten. Jag tror att kyrkan verkligen behöver inse vad vi behöver. Och som förbundskansler Merkel sa för några dagar sedan tidigare, jag tror det är dags för många europeer att återvända till kyrkan, för vi har någonting där som är oerhört viktigt. Låt oss be för Europa, låt oss be för Paris, låt oss också be att det innebär en återgång till sina rötter där det finns kraft och trygghet, det som byggde vårt samhälle, dit alla nu vill komma för att bo, är ju inte en tillfällighet. Det byggdes ju på den kristna kyrkan och på den kristna budskapets grundtankar, eller hur? Och värderingar. Det citerades mycket, jag delade igår Martin Luther Kings odödliga ord: mörker kan inte driva ut mörker. Bara ljus kan göra det. Och han säger: hat kan inte driva ut hat. Det kan bara kärlek göra. Och det är nog så underbart att det just är så. Mörker kan inte driva ut mörker. Det kan bara ljus göra. Hat kan aldrig driva ut hat. Det kan bara kärlek göra. Och då säger jag amen. Så är det, och det är en del av vårt uppdrag. Psalm 34, jag ska börja med det. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av skam. Jag tror att vi har kommit samman här idag för att se upp mot Herren, och det finns ett ljus som vill träffa oss. November är en sån här tung månad, eller hur? Jag tycker i alla fall inte om november. Det är en mörk månad, den suger ut kraft ur oss och det kan lämna oss ganska tomma och trötta. En del av oss har haft influensa och vi känner liksom den här inre tröttheten. Det behövs, och jag tänkte, vad ska jag predika om? Jag kan inte ta någon väldigt krävande budskap nu idag. I november ska man predika goda budskap. Man behöver liksom novemberteologi. Och det handlar ofta om sånt som ger kraft, eller hur? Det är lite så här ett andligt multitabs, liksom vitaminer av olika slag, för nu är det mörkt och nu gäller det att kämpa på mot julen, eller hur? Så tänker jag. Vi drivs ju allsammans av någonting. En företagare drivs. Han har en inre motor som driver honom alla dagar. Han vill lyckas i sitt jobb förstås, men han vill också förtjäna pengar. Helst skulle han vilja gå med vinst, eller hur? En politiker vill göra bra jobb och få en bättre position. Han vill lyckas i sina mål. Idrottsmannen vill satsa på att vinna. Han vill få medalj, han vill få rubriker. Musikern jobbar på att göra bra musik. Han eller hon vill göra en sån där hit som alla talar om eller som alla vill höra eller lyssna på. Så man måste vara driven av någonting. Vi behöver en inre motor för att orka genom livet. Apostel Paulus var en väldigt driven person. Vi ser det att han, när han var inte en kristen, så var han också driven. Han var oerhört effektiv, är mycket duktig i sina studier. Han ville veta, och när han hade en åsikt så drev han den ända till sin yttersta gräns. Och vi vet att han blev en mycket allvarlig fiende till den första kyrkan, eller hur? Han var en driven person. Samma sak ser vi hos honom när han möter Jesus Kristus på vägen till Damaskus, och han möter den uppståndne Jesus Kristus. Det förvandlar honom och han blir en person som är driven. Och jag tror att vi kristna människor, vi har en inre motor, en inre drivkraft som jag är oerhört tacksam för och som jag vill på något sätt uppmuntra oss till att ta igång, låta börja producera glädje och kraft och liv. Jag har säkert någon nämnt om Stanley Jones, den stora missionären och författaren. Han skriver i sin bok Ett segerrikt liv, heter boken. Han talar om tre slag av kristna. Han säger att det finns sådana här roddbåtskristna. Det är de som tänker att det kristna livet, det ska man nog ro i land. Man kämpar på, ibland i motvind eller bättre väder. Men man ror. Man tar det i sina egna händer. Man behöver på något sätt göra det själv. Annars kommer man aldrig till fram. Man kämpar på så knogarna vitnar, säger han. Det är de som vill göra det själv. Sen finns det de andra, de som är segelbåtskristna. Det är de som är väldigt beroende på vädret. När det blåser medvind, då vill jag vara med. Då är det roligt att vara en kristen. Men när det blir dåligt väder, då stannar allt och då blir det ingenting mer. Och så säger han tycker om en särskild sort av kristna. Han kallar dem för motorbåtskristna. Han var ju en gammal man, han talade om den här lilla, han kanske inte tänkte på 100 hästkrafter, men han kanske tänkte på någon liten seg diesel som sitter lågt ner i en båt och puttrar på och surrar på. Och den tar oss igenom. Det är inte så viktigt med vädret. Det är inte så viktigt om det blåser medvind eller motvind eller sidovind. Den lilla motorn, den finns där i botten av båten, skriver han. Och den går och den driver för båten framåt i alla väder. Och när jag läste det så tänkte jag att jag hoppas jag skulle kunna ha en sån där liten motor i mig. För livet är ju omväxlande, eller hur? Väderleken i livet är också omväxlande. Upplevelserna i våra liv är också omväxlande. Ibland lyser solen, ibland är det motvind. Ibland känns det bra och ibland känns ju det inte alls bra. Och varje år kommer vi till november och vi ska igenom. Eller hur? Därför tänkte jag att jag ska bara lyfta fram tre bibelord idag. för att ha lite novemberteologi, lite Paulus hemligheter. Och säkert kunde man göra en mycket lång lista, men en bra predikan har ju som sagt bara tre punkter. För att Paulus hade någonting i sin teologi som gav kraft. Jag menar att teologi, det sätt på vilket vi tror, det ger kraft eller inte. Jag menar att jag möter människor som har en tro som inte ger kraft. De känner en Gud, de tror på en Gud som är argsint. Han är besviken, han är hämndlysten, han är lagisk. Han är ofta på dåligt humör och han är nästan aldrig nöjd. Eller hur? Men när jag läser om Paulus och jag läser och försöker förstå vad tänker han om Gud, vilket är viktigt, så förstår jag att det han tänker om Gud, det är som en kraftkälla, en motor i hans liv som tar honom igenom livet. För han levde inget lätt liv. Nej, inte levde han ett lätt liv. Men han tog sig igenom, och jag söker i min bibel för att säga, jag behöver lära känna den guden. För hör ni, religion producerar alltid någonting. Jag hör till de människor som menar att den som menar att religion är neutral inte vet vad religion är. Jag menar, islam producerar idag frukter som inte är bra, eller hur? Islam producerar någonting som inte är bra. Och jag menar att också kristen tro kan producera trötthet, avståndstagande och främlingskap. Men jag tror att tron på Gud också kan producera kraft och liv i oss. Det första bibelordet jag ville läsa, det är Paulus som säger så här i Romarbrevet 8 och 11. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vet ni vad? Vad Paulus säger här är att Gud bor i oss. För många är religion någonting som man har i huvudet. Och finns det en Gud så finns han någonstans långt borta, eller hur? Lite distans eller lång distans, eller hur? Paulus teologi, Paulus syn på Gud handlar om en Gud som har flyttat in i honom. Jag menar, det är någonting som skapar kraft i våra liv. Gud bor i oss, och inte vilken Gud som helst. Om den helige ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda bor i er. Han ställer den frågan. Om han verkligen bor i oss, då kommer han att förändra våra liv. Eller hur? Jag tror på en Gud som bor i mig. Jag tror att du och jag har fått en kallelse att vara ett tempel åt den helige ande. Det här templet, det är bräckligt, det vet jag. Det är ett lerkärl. Det ska brytas ner. Men i mig bor någonting som är evigt och som aldrig kommer att dö. Hörrni, jag tycker det producerar liv och glädje och kraft i mitt liv, eller hur? Den tron på en Gud som bor i mig. Gud bor i mig. Det är den levande, uppstående frälsaren. Har lagt sitt egen ande, samma ande som tog Jesus från de döda. Den anden bor i mig. Och då tänker jag, halleluja, det här är ljus i november. Det här är kraft när vi är trötta. Det här ger liv åt mig som just nu har haft influensa i en månad. Och känner mig lite ruggig. Men Gud bor i mig, eller hur? Han bor i dig. Det är kraft i oss. Gud bor i oss. Han som är i oss, säger aposteln Johannes. Han som är i oss är starkare än han som är i världen. Märker ni att de första kristna hade en teologi som betonade detta, att Gud är inte någonting man är, inte bara en kunskap. Han är inte bara någonting man vet om och som man studerar. Gud är någonting som är närvarande i oss med kraft och med liv. Han som är i oss är starkare än han som är i världen. Kom ihåg det imorgon. Idag, du har någonting som bär. Det andra versen i Paulus teologi, det är att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte kunna skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Kristus har dött för alla och uppstått. Och han sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Det var Romarbrevet 8:31. Jag borde ha sagt det först. Gud är inte bara i oss. Det andra jag ville säga, Gud är för oss. Ellie var in på det tema här redan. Hon kämpar lite med det ordet. Vad händer det när det blir det där mellanstadiet? Om man inte får det första man vill ha. Gud är för oss, inte emot oss. Hörrni, det här är någonting som ger kraft i våra liv, eller hur? Gud är för oss. När du vaknar på morgon, när du möter dina motgångar, när du möter det som är utmaningar i ditt liv, så är det så gott, så tryggt och så underbart att veta att Gud är på din sida. Den tredje, det är att Gud är med oss. Gud är i oss. Han är för oss. Och han är med oss. I Apostlagärningarna 16 finns det en fantastisk berättelse. Där just aposteln Paulus och Silas har hamnat i ett fängelse. Och de har fått stryk, de är piskade, de är förnedrade alltså. De är verkligen mobbade, hatade. Vilken upplevelse. Och när jag läser det där så tänker jag, Kenneth Grönros, hur skulle du agera i motsvarande situation? Och ni vet att jag vet att de, hur ska jag nu säga det här att det blir bra? Jag är nog snäll, men jag kan också vara lite, jag har lite lätt att nog ge tillbaks också, om jag ska säga det så. Jag undrar hur jag ska hantera det. Skulle jag ha liksom ringt till någon försvarsadvokat? Skulle jag ha ringt till tidningen och säga, kristna ledare förföljs för sin tro, gör en arg artikel om det här? Eller skulle jag ha gjort något annat? Jag vet inte. Men det är ju så förunderligt att när jag läser om Paulus och Silas, så de sitter i fängelse och de säger att vad gör man nu då? Och då säger Silas, kanske man kan sjunga lite. Och jag tycker de är så härliga. För det var någonting som fick dem att reagera. Så, det måste ju ha varit någonting som kom inifrån, eller hur? Jag tror de kände sig på något sätt trygga. För man sjunger inte när man är arg, åtminstone inte jag. Och man sjunger inte när man är rädd, utan man sjunger när man är ganska trygg och glad. Är det så? Är det inte lite så? Så någonstans fanns det någonting som fick dem att sjunga. Just i fängelset, när det ännu sved på ryggarna och det var inget ljus i cellen, då sjunger de lovsånger till Gud. Jag menar, jag tänker att det måste ju ha varit någonting i deras tro som bar dem, eller hur? De hade en teologi som berättade för dem också i den mörkaste stund att också nu är Gud med oss. Eller hur? Han är med oss. Det här är inte Gud som slår oss. Det är hans fiende. Men Gud är vår trygghet och vår borg. Och därför sjunger de. Och vi vet att efter en stund så började knaka och braka. Och dörrarna öppnas. Och vi går inte in i detaljerna. Men jag talar om novemberteologi. Vad är det som får oss att känna kraft och glädje när det är mörkt? När det är lite motigt? När vi tycker att vi inte förstår vad som händer? I allt och under allt är Gud för oss, inte emot oss. Vad hjärtat är fullt av, det sjunger munnen. Det talar munnen, eller hur? Och jag ber om att jag skulle få ha de här Paulus tron, Paulus teologin i mitt liv som en motor som på något sätt för mig framåt och vidare. Att han är i mig. Han är inte någon annanstans. Han är i mig. Han är på min sida. Han är med mig. För och med mig över allt. Gud ser oss. Han älskar oss. Och vi kan aldrig säga det tillräckligt många gånger. Därför att vi har en fiende. Vi lever i en tid som inte hjälper oss att se klart. Tvärtom gör Guds bilden diffus. Vi behöver när vi möts i Guds hus få en blick. Se upp mot honom som jag läste. Låt oss se upp till honom. Det som ser upp till honom, de strålar av fröjd. För när de ser Gud så ser de en Gud som är i dem. Med dem och på deras sida. Det fyller oss med kraft och med liv och med hopp. Också i dagar och stunder som känns så mörka. Inte bara i november men också det som händer runt omkring oss i världen. När vi tänker på framtiden, när vi tänker på allt som är så otryggt. Så är det gott att få ha den här blicken. På en levande Gud. Han ser oss. Och jag tänkte jag ska berätta en liten berättelse. Jag kanske har berättat det någon gång här i Betania. Men i så fall är det okej. Okay. Det var en kollega till mig som var på ett barn- och ungdomsläger på Åland för några år sedan. Jag berättade den här. Kommer du ihåg det? Nej, bra. Han var på ett barn- och ungdomsläger. Det var i augusti, sent i augusti. Och han en kväll, om det var onsdag eller torsdag, säger en liten flicka på 8-9 år och säger att ikväll kommer min pappa att åka förbi den här holmen. Det var just nära farleden där Sverigebåtarna går. Och han har lovat vinka åt mig när jag är på holmen. Vi sa det. Att vi vinkar åt varandra när han kör förbi. Och han kommer förbi här klockan 10:15 på natten eller på kvällen. Och ledaren säger så här att klockan 10 ska det vara tyst och alla ska vara hem. Men hon var så påstridig att säga, jag lovar pappa att jag skulle ta ficklampan med mig och blinka åt honom när han kör förbi. Och min kollega han säger att jag kunde inte låta bli så här. Okej, du får ett undantag. Jag kommer med dig på andra sidan holmen där farleden går. Och jag ska, ja, så du får ett speciallov. Så de gick dit. Och klockan 10:15 så kommer en Viking Line. Ni vet, de är ju som 7-våningshus och de kommer mellan holmarna där när det är ganska tätt i Ålands skärgård. Och plötsligt så kommer den där och den lilla flickan hoppar upp och berget och står med en liten ficklampa och blinkar, 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 blinkar. Och min kollega, eller min farsta, han tänkte sig så här att ja, ska det synas någonting här i mörkret? Det är ju ganska mörkt i augusti. Ska det synas den lilla ficklampan här på holmen? Men plötsligt så händer det någonting helt otroligt på den lilla holmen. Den stora Viking Line-färjan tänder alla strålkastare som finns. Och hela holmen badar i ljus. Och då vinkar hon och säger till pastorn, min vän Onni. Och han säger så här att, och då säger hon så här: ser du, det är så att min pappa är kapten. Det är så att min pappa är kapten. Han visste exakt vilken holme jag står på. Och han lovade att han ska vinka åt mig när jag kommer förbi. Och jag tycker det är en så fin berättelse. Därför att vi tittar allesammans på våra mörka holmar ibland, eller hur? Och ibland så tänker vi att det är bara mörkt och det är bara svårt och det är bara motgång och svårigheter. Men vi kanske glömmer att pappa är kapten. Och att han vet på vilken holme vi finns. Och när vi blinkar mot honom, när vi ser upp till honom, då kommer det att börja stråla också i våra liv. Han låter sitt ansikte lysa över oss och han är oss nådig. Vet ni vad? Det här är kraftteologi. Det här är det som fyller en människa med djup trygghet och vila. Och en slags djup glädje också om det stormar runt omkring oss. Också om det är så mörkt som det är just nu, eller hur? Så är Gud i oss. Han är med oss. Och han är för oss. Och kanske du sitter och känner att du är på en liten holme just nu. Blinkar du med din lilla lampa. Han vet var du finns. När jag ber och ropar till Gud så blinkar jag, eller hur? Och han ska låta sitt ansiktes ljus lysa över dig. Och han är väldigt nådig. Ju mer jag lär känna Gud, så tycker jag att han blir mera kärlek. Och han blir mera nåd. Och han blir ännu mera god. Det var en sån här liten lektion i novemberteologi jag hade till er idag. Amen. Ska vi sjunga någonting?